I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur är läget?
Nu är det 2 veckor kvar på turnerandet här.
Är du mosig?
Ja, det får jag nog säga. Nu handlar det om att ro i landet här alltså. Jag ska ha en online-föreläsning i eftermiddag här. Försöka hinna rädda lite växter och få ljus på dem och så vidare innan dess. Sen åker jag iväg.
Är det de här under diskbänken som håller på?
Ja, en är kvar där. De måste få ljus nu. Nej, men sen alltså, åker jag ner till Västergötland.
Förra veckan berättade Patrik om att han håller på att dra upp plantor under diskbänken. Och de verkar stå kvar.
Arbetsbänken.
Där,
ja, den ena står kvar där.
Ja, de behöver ljus.
Så de undrar var solen är någonstans. Nej, de har väl precis grott, så att det, men det skulle gärna varit gjort innan helgen. Men så har jag haft trätillverkningskurs lördag och söndag nu också. Då.
Och så Västergötland på det?
Ja, precis. Podd nu och så distansföreläsning och sen Västergötland 3 dagar. Och så hem och ha en bygdedag med trätillverkning med det sista materialet. Och sen är det väl skattemyndigheten innan de kommer med en baseballträ
så,
där.
Som om det här inte var nog på din tallrik, Patrik.
Så kommer så de ju, också!
Ja, men så har du ju också hamnat i blåsväder.
Och sen är det... Ja, sen är det faktiskt 4 dagar finalveckan då. Det sista efteråt där sen.
Men, så är det. Du har ju hamnat i blåsväder.
I ett vattenglas.
Det var ju förra veckans avsnitt så sa ju du någonting som fick många att bli väldigt, väldigt upprörda. Och det var ju det här när du pratade om kallsådd.
Hur många var det, Kalle? Var det 5-10 stycken kanske?
Alltså det var ett skämt, för det var ju det här med Ukraina som folk blev upprörda över. Men det var ju en som blev upprörd över det här med kallsådd också. Och det var...
Ja, just det.
Vad var det? Vad var personen upprörd över? Vilket du pratade om kallsådd fast du inte visste något om det, eller?
Ja, men alltså, ni sitter och pratar om någonting som ni inte vet någonting om. Och sådär. Jo, men så var vi inte ganska tydliga, sa jag då, med att ja, men kolla med farbror Grön istället, sa vi. Ja, men det gjorde ni på slutet ju! Ja, och så jag tänkte så här, nu undrar jag, kallsådd. Ja, men det kommer ju nya grejer emellanåt sådär, va? Så att, och jag är ju inte en sån där som hänger på alla Instagram-konton och kollar och så vidare. Så jag tänkte, jag får kolla upp det där med kallsådd helt enkelt. Och när någon blir så upprörd. Och alltså kallsådd är ju det här när du inte sår varmt egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Alltså det här som vi pratade om med och så på hösten sent, det är ju också kallsådd. Alltså att du har den här typen av växter. Vi brukar ju prata om dem som... Många är ju 2-åriga. Det finns 1-åriga också. Men som spinat till exempel då. Men som liksom kan. Som är sådana som kan så sig själva. Blommor finns mycket också. Och så gror de... Kan de ligga där och så gror de när de gror, va? Och när jag kollar mer på det här. Det är ju det jag håller på med hela tiden egentligen. Fast jag gör det i brätten. Jag har ju inte plats för alla de här. Det är ju det vi brukar prata om, att vi ställer ut berättarna från gror. De kan stå i kallbänkar eller i växthus och så vidare, va? Men det är tydligen...
Men vad blev den här personen upprörd? Jag fattar inte det.
Ja, Ja, jag tror faktiskt, jag vet inte riktigt, men jag misstänker, för någonting som jag stötte på nämligen när jag tittade på detta då och undrade vad är detta,
ja.
Så har det kommit en metod med, jag har inte varit in på Farbror Grön dock och kollat den, jag fick svepa förbi det liksom. Det finns en metod där de har godislådor,
ja.
Och sår i och ställer ut då. Och jag misstänker att det var liksom någon sån där speciell metod.
Men vad är skillnaden på godislådor och brätten, menar du?
Nej, jag vet ju inte det, men du vet om man tänker. Jag misstänker att det är så. Vi lär väl få svar nu då på det här området.
Alltså att den inte ska vara dränerad i botten, är det som ska vara?
Jo, den är dränerad i botten. De gör hål i botten.
Alltså de gör ett brätte av godislådor.
Ja, ett bredsåningsbrätte kan man, ja, säga. Så är det. Men jag tänker vi lämnar det. Men så var det. Och vi ska fånga upp detta med just de här reaktionsmönstren.
Ja, sen, men för det är precis. Vi måste bara prata om det här. Vi har ju väldigt många som är upprörda över att du pratade om...
Att jag tycker att vi ska satsa på fred istället egentligen, va? Det är ju det som är kämpigt. Jag har inte tittat på det så mycket eftersom jag har varit upptagen, men jag har ju sett det.
Det de säger är att de tror inte att det går att förhandla med Ryssland, för Ryssland ljuger och mördar och våldtar. Det är det de folk säger. Och att,
ja, det är,
och
det är
att, det,
så.
Det, att det därför är meningslöst att förhandla med en sån motpart. Och att vid förhandlingarna då i början av kriget så då höll de på så här, ryska delegationen hotade liksom familjerna till den ukrainska delegationen och så här. Det är väl det folk säger?
Ja, läste du den artikeln jag skickade där från Foreign Affairs, en av de mest välrenommerade tidningarna som finns? Det var ju ganska långt gångna fredsförhandlingar faktiskt. Där. Och jag tror det stod också att de var väldigt otrevliga i början och försökte och de hänvisar nog till det som du pratar om där. Men det är väl för att prata färdigt. Det är ju så här att det skedde ju, om vi säger så här, när jag var officer, då sa man liksom så här, man vill inte ha in ryska soldater i sitt land för de beter sig så illa, va? Och det var ju bland det första som hände. Jag kommer inte ihåg vad de här städerna heter nu, men gör du det?
Det var Butcha ju två... är ju det kändes exempel.
Ja, och det finns en till där de svina något enormt, va? Oh. Enorma krigsbrott kan man säga, och det gjorde de tidigt.
Oh.
Vad som man kan få tänka så här, hur var situationen? Jo, Ryssland anfaller överraskande från en övning, vilket är... ska vi säga, ganska
förväntat.
Inte ot- ja, vi pratade ju om det innan och sa att det är stor risk för det, va? Och det gjorde de. Men vad händer? De får dyngspö. Kommer du ihåg det? Jag glömmer aldrig det här när jag såg en hel, om det var stridsvagn eller om det var mekaniserad bataljon som stod efter vägen.
Just det, den där motorvägen in mot Kiev var det, va?
Ja, typ så, va? Att de nästan körde på parad in, känns det som. Va? Ja. Och jag kommer så väl ihåg hur jag tänkte att, åh, nu ser man där, de är utbildade av oss just där, att de gjorde omfattningar och slog bakom på djupet. Och det som hände var ju också att de fick ju inte fram och underhåll, va? Så det vart ju tvärstopp. Och i det läget där så hade man, vi kan väl säga så här... Putin stod väl med byxorna nere om de inte var helt avdragna nästan. Där. Alltså du vet, totalt felunderrättad och alltihopa det här, va? Och då börjar ju de här förhandlingarna där. Och då har man det förhandlingsläget. Att försöka få till en överenskommelse som båda kan köpa. Och det innebär ju då att Putin ska få dra upp byxorna åtminstone nära rumpan, va? Så att han kan gå med på det. Och man hittar ju, om man läser den här artikeln, jag kan lägga ut den igen. Och det är ju alltså så här, ja, det är ingen suspekt tidning som någon skrev, va? Suspekt tidning. Det är en av de mest välrenommerade och äldsta utrikespolitiska tidskrifterna som finns, va? Foreign Affairs. Och de har alltså gjort en undersökning, vad var det som hände där egentligen? Och intervjuat och så vidare. Och... ur Ukrainas perspektiv så är det ju alltså De har jätteframgång. De spöar skiten ur ryssarna. De är förbannade för de här krigsbrotten som begåtts mot deras landsmän. Och nu ska vi se. Jag hade en tredje där. Ja, den föll bort. Men det är liksom ingångarna där, va? De börjar förhandla. Och de kommer långt. Det är viktigt. Och sen kommer, är det ju så här att, och det är 22, alltså innan kriget, gränserna som gäller då som förhandlingsläge från ryssarnas sida. Och samma som Finland har haft hela 1900-talet, eller efter andra världskriget, alliansfrihet då, va? Att de inte går med i någon allians. Men det som Ukraina vill ha i det läget, det är ju säkerhetsgarantier då, va? Alltså om de blir anfallna av Ryssland så ska de få avtalad hjälp ifrån andra länder. För annars kan de liksom inte sitta där bara och vänta på nästa anfall när ryssarna har förberett sig igen, va? Det är ju ganska naturligt. Och det räknas inte som allians då, va? Men de säkerhetsgarantierna kommer aldrig på tal ens en gång, va? Jag vet inte, och det framgår inte av artikeln heller. Man kan ju bara ana där. Men någonting när, det är väl Boris som åker dit, va? Boris Johnson, ja, precis. Och om man ser på hur det utvecklas sen, så misstänker jag i alla fall, tror jag på rätt goda grunder efter hur det utspelas sen, att man får luften om hjälp. Eller hur?
Mm.
Och det har man ju fått också. Men jag undrar om man har fått den hjälpen som man blev lovad, för jag tycker att det går trögt att få igång produktionen faktiskt. De matar på från östra sidan då, va? Vad jag förstår så har de alltså skjutit 6, 7, 8 gånger mer artillerigranater än vad EU och NATO har lyckats hjälpa Ukraina med. Och det är situationen. Och om man tittar på förra sommarens ukrainska offensiv. Alltså jag vet inte om det är, alltså jag har inte så svårt att tänka mig in i hur det är för dem.
Mm.
De måste få EU och NATO att hjälpa dem. De måste leverera in i de här fruktansvärda förberedda mineringarna.
Mm.
Gigantiska artillerispärrar över sig. Åstadkommer extremt lite. Det är nog, du vet, ja, du har ju beskrivit det, någon bergknalle fram och tillbaka, ungefär som första världskriget, va? Och lider mycket förluster förklart. Vi vet inte siffrorna. Jag misstänker att det är som vanligt, att de är extremt mycket högre än vad som kommuniceras, förmodligen på båda sidorna med största sannolikhet.
Ja, men exakt.
För det är ju att man vill inte visa hur mycket stryk man får, alltså visa skadorna helt enkelt, utan man vill ju framstå så stark som möjligt, va? Och då undrar jag liksom så här, om man nu står där, vad synd att liksom man inte kom fram i den första förhandlingen där, faktiskt, tycker jag. Så hade man sluppit de här i princip,
ja, men det problemet är att man slipper ju inte dem. Det är det som är kritiken mot...
Ja, men hade du fått säkerhetsgarantier om väst hade ställt upp och så vidare, så tror jag man hade gjort det. Och så hade Putin kunnat kravla tillbaka med byxorna halvvägs upp över skinkorna.
Men du får, alltså man måste tänka på då att han liksom, den 23 februari, dagen innan invasionen, så säger de så här: nej, men ni är galna, det är klart att vi inte ska invadera något grannland. Vi ska bara ha en liten övning här. Man får inte komma ihåg att det är den motspelare man har.
Ja.
Det är inte någon som följer samma regler som hos andra.
Nej. Men om du har stora säkerhetsgarantier om att länder som de stora länderna i Europa och USA och så vidare, säg NATO då. Ja, det kan man inte säga, för då är det ju allians, va? Utan man hade ju förhandlat fram. Nej, men det är så här. Det är skillnad på att vara i allians och ha säkerhetsgarantier från andra länder. Det var under förhandlingen. Jag är ju ingen sån förhandlingsdiplomat. Jag vet inte graden av skillnad. Jag vet bara att det var med i förhandlingarna. Men vi fortsätter. För jag vill ändå få det här till varför jag säger fred. För att någonstans så är det ju så här att som ledare, man kan ju inte sitta med principen liksom att nu ska vi kämpa till sista man liksom så här bara för att, utan man har ju ett folk som man är ansvarig för, va, det är så.
Och ja, men
vad är alternativen nu då?
Att jo, vi kämpar till sist alltså alla medlemmar mot motståndet upphör till falska.
Det är ju ett skydd mot informationskrigföring, Kalle. Det är det.
Och du menar att det är tomma ord?
Nej, det är verkligen inte tomma ord. Och vi hade, när vi körde detta förut, så hade vi också det här att när man är kvar och har möjlighet så går man över till fria kriget. Det utbildades alla i och så vidare. Men låt mig prata färdigt. Om det då är så här att okej, vi ska minsann ta tillbaka de här områdena. Okej, då ska man alltså anfalla in i förmodligen ännu starkare förberedda försvar med mineringar, artillerispärrar och så vidare. Artillerispärr får jag väl förklara när jag använder det. Det är ju alltså förberedda mål. Du kan tänka dig att du har en karta och så ritar du ut en rektangel där. Och så har ryssarna inom situationstecken alltid satsat på artilleri. Va? Alltså de bankar sig fram och försvarar genom att slå till allt vad de orkar. Och så tänker du dig en ruta på, ja, de kan vara olika storlek, men säg i alla fall några hundra meter gånger ett par hundra meter, en rektangel då, va? Säg 2x400 meter eller någonting sånt där. Och så är det uträknat i förväg hur rätt många pjäser. Det kan vara olika hur många som lägger sig i den där, va? Men det kan ju de styra också beroende på vad de ser som dyker upp. Så kan du lägga en eldstöt till exempel. En eldstöt betyder att då är det uträknat så varje pjäs skjuter sin granat så att alla exploderar samtidigt och ser de utspridda över ytan. Så du får hela rutan bara gå i luften alltså i princip, va? Med kraftig. Det bara smäller till och så smäller alla artillerigranaterna samtidigt. Och sen bankar de, fortsätter de att banka på ett tag, va. Och då kan man ju tänka så här, hur gick det förra sommaren? Det är ju liksom första världskriget nivå, va. Alltså man springer emot varandra i princip och kommer ingen vart, va. Och när du har sånt här och tar dig igenom, då är det tufft, va. Och visst, ta in 1, 2, 3 årskulla till, ännu yngre. Skicka ut dem mot de här mineringarna och artillerispärrarna. Och vad är sannolikheten för att det ska lyckas? Man kanske gör ett genombrott någonstans och så kommer det in reserver och så vidare. Alltså så oerhört
destruktivt.
Vad ska vi säga? Destruktivt, så det är helt otroligt, va? I mitt sätt att se så är det faktiskt det, va? Och jag tänker också så här. Att just hur är läget nu? Jag tycker att Ukraina fortfarande har ett hyfsat förhandlingsläge. För de har, ja men alltså det är helt otroligt vad de har åstadkommit, va? Men jag förstår ju, nu får man pengar. Men pengar, det är jättebra, man kan avlöna och så vidare. Men det är granater, det är saker som, nu pratar man väl luftvärn, för nu är det väldigt struttigt verkar.
Alltså de kommer,
ja, och det är ju ett skydd för civila och städer och så vidare, och infrastruktur som också är skydd för civila, alltså rent vatten, el och så vidare, va?
Alltså som jag tror att de här pengarna framförallt kommer gå till att producera missiler till luftvärn och artillerigranater i USA.
Hur som helst så tycker jag att det ser ut som att Ukraina faktiskt har ett förhandlingsläge nu. Och inte liksom behöver lägga sig, vad säger man, ovillkorlig kapitulation. Finns det väl ett begrepp som heter liknande i alla fall. Där är ju inte Ukraina nu faktiskt. Utan de har ett förhandlingsläge. Alltså, vad kan man välja om? Plocka in, jag vet inte, 2-3 årskullar till yngre människor. och då ska man ge dem en chans, så får man ju utbilda dem också.
Mm.
Och vad är en rimlig utbildning i längd då? Det måste ju röra sig om ett antal månader i alla fall, va?
Mm.
Kan ju inte bara lära dem att hålla i bussan och ta på uniformen och skicka dem efter ett par, tre veckor till fronten, va? Då är det ju ännu groteskare, höll jag på att säga, va?
Men om vi ska dra liksom lite historiskt...
Men vänta lite! Jag vill säga det. Det finns en aspekt till på det då. Vad kommer att hända snart i sommar här? Jag jobbar ju så hårt nu, så jag har ju inte helt uppdaterat stenkoll alltså. Men jag misstänker att ryssarna har resurser till en, vad ska vi säga, en hyfsad offensiv i alla fall, va? Och det har nött rätt hårt. Och jag förstår, så har inte de fått ihop någon riktig mobiliseringsplan på Ukrainas sida nu i det här läget egentligen, va? Så jag tycker att med de här som jag berättar om nu då, jag tror att de är rimligt rätt också då, sagt i ödmjukhet som vi pratade om förut, så har man ett förhandlingsläge nu för att slippa den här sommaren, riskera att tappa ännu mer och så vidare, va? Och få till några vettiga kompromisser. Ja, för så är det ju. Ska man lösa en konflikt, så är det ju kompromisser, va? Men ska man absolut ta tillbaka allting, då är det väldigt, väldigt, väldigt högt pris. Och sen vill jag tillägga en grej också, som det verkar vara då. Glöm inte Ukraina sen när kriget är över, alltså.
Nej.
För de kommer att behöva så ofattbart mycket, mycket hjälp, ja, va? Hela tiden. Under väldigt lång tid. För när jag tittar hur det har varit i andra länder, så flyttas fokus väldigt fort, om jag ska vara ärlig. Ja.
Det är två grejer som jag tänker på. Dels så om vi liksom gör en historisk parallell till typ andra världskriget, och tänker att det är ganska tydligt vem som är vem och sådär. När skulle vi ha förhandlat med Hitler, tycker du?
Ja, men vi kan vända på frågan. Vi kan vända på frågan faktiskt. För det var ju så att det var någon kommentar där när jag var in och tittade. Jag kommer inte ihåg exakt hur den var, men det var hur... För det finns ju en berättelse där om Chamberlain, som är... i Storbritannien, ledare i Storbritannien, när Hitler börjar där, och han är undfallen.
Mm.
Och man spekulerar då i hur hade det gått om man hade satt hårt mot hårt, satt gränser där, nej, och så vidare, va. Nu fanns det ju avtal, vad jag förstår, för undsättning av Polen och sådana grejer redan, va. Och Polen hade väl ett av Europas största försvar, tyvärr väldigt mycket ryttare med lansar då. Så är det, va. Och det tror jag det ligger. Men nu är vi ju inte riktigt där, va. Utan nu är vi ju, om vi tittar på läget nu, så är vi ju liksom 2 år in i stenhårda, tuffa strider, där Ukraina har lyckats bita ifrån sig.
Ja, men parallellen är väl då att det är liksom 1941, och Tyskland står fortfarande och stampar i Polen. Ska vi säga åt dem att ge sig, eller ska vi säga åt dem att stödja dem?
De stampar inte i Polen. De,
ja, men det är det jag menar. Men parallellen är ju att Ryssland står och stampar i Ukraina efter 2 år. Då blir parallellen att Tyskland står 1941 och stampar i Polen. De har inte kommit vidare.
Ja. Nej. Jag vill vända på diskussionen då.
Ja.
Och det är den här. Vi har en ledare som körde till sista kvarteret, till sista man. Och det är just han. Hitler, som gjorde det. Sen har vi en annan ledare som är... Ja, jag vet inte om det är så att man har ett partiskt perspektiv här som svensk mot Finland, men jag tror att Mannerheim är en statsledare som i Europa åtminstone har otroligt högt renommé. Och det är en man som förhandlar när det är väldigt, väldigt, väldigt tufft. Och det är ju så här att Finland släpper Karelen. och lyckas rädda huvuddelen av landet och huvudstaden och så vidare, va. Och det är ingen som går på han och liksom hit och dit, utan de stred helt otroligt de också, va. Jag tror inte det är en felaktig jämförelse nu mellan Ukraina och Finland faktiskt, det är hur man har kämpat.
Nej, men skillnaden, alltså
det får göra en avvägning. Jo, men Ryssland eller Sovjetunionen som det var då var väl inte så himla trevliga då heller, om man
nej, jag menar att det kanske var en mer ojämn fight den gången.
Ja, alltså jag... Hur jämn är den nu då?
Ja, så det är väl bara att det bor 150 miljoner i Ryssland och 40 miljoner i Ukraina.
Jo, men alltså...
Ganska jämnt får man
det
säga.
Det jag berättade det. Förut. Ja, det får man väl ändå... Ja, med den kvaliteten på motståndet så blir det ju jämnt också, va? Men om man tittar då... Alltså man ska fortsätta de här fruktansvärda skyttegravstriderna ytterligare. Hur ska man åstadkomma någonting? Det är intressant att veta. Alltså jag tänker att det finns någon sorts, de måste väl ändå komma och hjälpa oss någonstans hos Ukraina. Jag misstänker alltså att det är så.
Det nu om en strategi som är någon slags utnötningskrig ju, där man tänker att man kanske det kostar mycket mer att anfalla alltid. Och att Ryssland deras krigsindustri går på max just nu. De har för dåligt med arbetskraft. Det är många som åker och krigar istället. Ekonomin, ja du vet. Det kan vara så att den är på...
Om de är, hur många är de i Ryssland nu? Är de 120 miljoner eller vad
150
är de?
Tror jag.
150 till och med, ja. Och det formerar ju sig, vad jag förstår, en kraftigare och kraftigare allians på den sidan också. Vad jag förstår, Iran, Nordkorea, Kina... Och säkert, jag vet inte, som jag sa, jag har väldigt mycket, så jag är inte helt exakt hur det utvecklas i sakerna. Jag hinner inte läsa så mycket. Men jag förstår att den stärks där, va? Så det är ju inte bara Ryssland. Som det är nu så är ju Iran, det är väl iranska drönare och robotar och sånt som Ryssland använder.
Mycket.
Va? Mycket av mässingen då, alltså granater och vanlig ammunition och sånt, det kommer ju från Nordkorea som tydligen har en ganska bra produktionskapacitet på det där. Va?
Och de har mycket lager framförallt, tror jag.
Så kan det vara. Men... Det är ju en enorm kostnad. Vad är det man ska nöta ner det här stora landet med uppbackning från ganska stor produktionskapacitet, vad jag förstår. Kommer Ryssland att dra sig tillbaka, då måste man ju nöta ner dem så de inte har någon chans. Är det rimligt antagande?
Ja, eller att det blir som liksom påtryckningar internt i Ryssland för att krig kostar för mycket. Att det börjar gå sämre liksom.
Ja.
Alltså att det märks tydligare på ekonomin, men de får ordning på sanktionerna så att det inte är det här att de går via Kirgizistan och så här. Alltså det jag är ute efter,
att fort vinner tid och kan tajta upp, menar du?
Jag gör parallellen till Polen där och så ändrar du till Finland. Ja. Jag tänker bara att det finns liksom en aspekt av det här.
Och Tyskland, hur de gjorde. De stred till sista man.
Ja, men om jag bara får Ingis, om man liksom läser folk som blir upprörda över hur du pratade förra veckan om Ryssland och Ukraina, så tror jag att det finns liksom en... Så vissa som tycker att det är en större strid det här än liksom en Östra-Ukraina, att det handlar om en maktgalen diktator med imperialistiska ambitioner som behöver sättas på plats, för att annars kommer han att fortsätta in i Baltikum och så.
Det är ju mycket möjligt, så är det ju, va. Och när du säger så där, så är det ju faktiskt så att en jättestor anledning till att jag tycker att man ska försöka lugna ner det här då, alltså genom förhandlingar och hitta en kompromiss där, det är ju faktiskt att i potten så ligger ju tredje världskriget också, va. Det gör faktiskt det, och det är ju enligt mitt sätt att se på det ytterligare en anledning, va, till att nu måste vi lösa den här konflikten och lugna ner den.
Jag menar, hade andra världskriget lös om vi hade lugnat ner Hitler lite? Det är väl inte det, alltså det är väl inte, det hade väl varit perfekt om han hade kört fast i Polen och vi hade kunnat hjälpa Polen och göra så att kriget blir till slut ohållbart för Tyskland.
Ja. Men är det rimligt antagande nu då? Vad kostar det att komma fram? Alltså man får ju göra... alltså, ska ukrainarna vara de som gör det här då?
Alltså då Ukraina, det är ju, kriget har väl gått ner lite, men det har ju väldigt... Alltså försvarsviljan är ju otroligt hög i Ukraina. De vill ju strida för det här. De vill ju kämpa för sina områden.
Mm. Är det så verkligen hela vägen att det är så om man pratar generellt med befolkningen? Jag misstänker ju att de frivilliga har ju åkt till fronten för 2 år sedan, va?
Ja men alltså jag var ju där. Bara hur folk pratar om det och hur ungdomarna som jag liksom drack bärs med på någon bar innan det stängde 21:30, de var ju så här, skickade delar av sin lön till kompisar som skriver.
Ja. Alltså, det är ju... Ja, men jag skickar ju grejer till Ukraina också. Jag bor ju inte ens där. Förstår du? Det är väl självklart att de gör det.
Jag kommer inte ihåg de här siffrorna, men det var liksom 90% som tyckte att det var att det här var att man skulle fortsätta försvara sig. Men det kan ju ändras nu. Men...
Ja, men alltså om man är, de är ju i krig. De är ju i krig nu. Det är klart att befolkningen, det här kan ju gå fullständigt åt skogen. Alltså, om inte de fortsätter att stå upp tills man hittar en lösning, då är det ju risk att det utraderas Ukraina. Så det är klart att de måste bjuda till allt vad de orkar nu. Men det gäller ju att få till en så bra förhandling som möjligt. Finns det chans att den blir bättre, sämre, vad kostar det att köra? Alltså en ledare för ett land måste ju göra väldigt kloka överväganden, va? Alltså,
det finns också bedömare som hävdar att en förhandling är det perfekt för Ryssland. Därför att då kan de gå hem. De kan hävda någon slags delseger. De har fått tillbaka vad det nu är de får, Donbass. Och sen så kan de slicka såren, växla upp, producera mer stridsvagnar, rekrytera mer folk och försöka igen.
Mm. Ja, men det är absolut. Absolut. Ja, om du tänker med Ukraina.
Ja. Ja, exakt. Eller något
tänker
annat,
du rent
eller...
i Europa överhuvudtaget? Ja, precis. Ja, det är ju... Absolut kan det vara ett hot. Absolut. Och vad... Ska vi ha någon sorts... ska ukrainarna bedriva någon sorts uppehållande fördröjningsstrid så länge då? För jag misstänker att Europa förbereder sig rätt kraftigt nu. Eller jag vet ju att de gör det, va? Så är det. Så att...
Och det är ju toppen om de kan göra det.
Ja, jag vill inte säga så, utan jag tycker de har kämpat oerhört tappert och att man bör hitta en lösning nu, va? Och det är just på att jag har svårt att se det. Okej då, kör på detta. Ta den här offensiven i sommar. Försök mobilisera ett par, tre årskullar till och sätt in dem och storma sen då. För det är verkligen inte yes från min sida, det kan jag säga. Men, och det är liksom inget... nej, jag har aldrig varit i de där situationerna, kan jag säga. Jag har hunnit tänka efter när jag har övat och så vidare om det vore verklighet och sånt där. Och är det tillräckligt stor chans att ta tillbaka de där områdena för att man ska göra det här? Är det det? Eller ska man försöka hitta en så bra lösning som möjligt? Kan vara att man blir äldre och får andra perspektiv och så vidare också då. Men jag förespråkar nog att hitta en fredlig lösning. Om inte annat också för att tredje världskriget ligger i botten där, va. Jag tycker det är synd att Europa ska behöva vara huvudslagfältet för det tredje också. Om vi kan försöka låta bli det.
Tack Patrik!
Ska
vi prata odling istället?
Ja, men det gjorde vi väl redan innan, va? Behöver inte prata mer om det. Nej, men kallsådd, vad jag förstår nu när jag har tittat närmare på, det är ju faktiskt då så. Eller du kanske menar annan odling, Kalle? Ja, men får nog med.
Vi går vidare.
Ja, vill du prata? Ja, men vi kan prata mänsklig odling.
Ja, men vi pallar inte det på idag, Patrik. Vi måste.
Nej, det gör vi inte. Jag är för trött också. Jag vill göra ett bra. Jag har ju funderat på ett sånt
avsnitt. Ja, vi gör det en annan månader. Gång. Vi ska prata mer om attityder i ett annat avsnitt. Men nu har vi fått en fråga.
Ja, det är väldigt mycket mer än attityder. Det handlar om mänsklig mognad och hur man förhåller sig till varandra och så vidare.
Precis, det kommer vi prata om. Det blir jättekul. Men det gör vi en annan gång. Ja. Därför att vi har fått ett brev från Sofia. Hon skriver så här. Hjälp! Jag har redan byggt 6 stycken odlingsbäddar i tryckimpregnerat virke och läser nu att det kan vara giftigt. Betyder det att jag inte kan odla ätbara saker i mina nya, inom parentes, dyra odlingsbäddar? Tacksam för svar.
Ja, det där är en grej att bita i. För jag tänker ju med en gång så här, alla plastgrejer och allt som vi använder i odlingen och sånt. Va? Mikroplaster och jag vet inte. Jag vet, ryssarna, de har ju en väldig trädgårdskultur där. De odlar ju i bildäck. Alltså förstår du, de lägger bildäck. När de kraschar så blev det ju en väldig överlevnad. Alltså 1990 eller 89-90 där. Eller lite senare kanske det var. Men det är verkligen krascha ekonomin. Och det blir väldigt mycket oproducerat i husbehov. Och då kommer jag, det här är länge sedan då va. Men jag kommer ihåg, för jag tänkte på det. De la ut bildäck och fyllde med jord. Så att det blev som, alltså la bildäck på backen och fyllde med jord. Och odlade det där. Och de är ju svarta och det blev väldigt varmt och så vidare. Och det gick alldeles utmärkt att odla i det där. Och så tänker man, vad innehåller bildäcksgummi?
Jättedåliga grejer.
Ja, jag tror det va. Mm. Så är det. Och det är ju ganska enkelt att förstå också att tryckimpregnerat virke. Alltså det är ju så här att varenda träd står där ute liksom och är under total attack av bakterier, precis som vi är. Ja. Bakterier, virus och så vidare, va? Mög, svampar, röta. Och när ett träd dör så är det meningen att det ska brytas ner. Mm. Och en planka är ett dött träd och det är meningen att det ska brytas ner. Nu har det faktiskt mycket högre motståndskraft än vad man tror många gånger. Va? Men i alla fall så tillsätter man ämnen då som gör att de här levande organismerna inte ska lyckas med det. Det är klart att det är giftigt. Jag själv gjort så här att jag odlar ju efter mitt stängsel. Då har jag valt bort tryckimpregnerade stolpar där. Alltså jag har ju stängslet som spaljé då. Så då har jag robinia-stolpar. Men då kan man ju fundera på vad innehåller robinia som gör att det inte ruttnar även om det är naturligt. Alltså det är ju... Jag skulle säga så här till henne då, eftersom hon har byggt nu. Så hon kan ju överväga sådana här alternativ som man faktiskt kan göra med vanligt trä. Att man sett en plastfolie på insidan för att inte jordbakterierna och svampar och sånt ska komma i direkt kontakt med träet. Jag tänker att om hon tycker att det är trevligare att ha någon plast som hon kollar vad den innehåller då på insidan av den tryckimpregnerade trälådan så inte tryckimpregnerad kommer i direkt kontakt med jorden och att rötterna inte går igenom plasten och så vidare. Så får hon, det är i alla fall en tanke jag har spontant att hon skulle kunna fundera på det då. Alltså göra ett membran, en spärr mellan jord och plantor och det tryckimpregnerade om hon är orolig. För jag kan inte svara direkt vad det innehåller eller hur giftigt det är.
Jag kan säga kort att för jag googlade lite.
Ja.
Alltså framförallt så är det så att tryckimpregnerat virke har dåligt rykte för att det förr var impregnerat med jättegiftiga grejer. Arsenik och kreosot. Det hör man ju att det är dåligt.
Ja.
Där vill man inte odla sina grönsaker. Mm. Det är inte så länge. Nu är det för tiden det kopparsalter. Och Kemikalieinspektionen säger att det är inte hälsofarligt. Men man ska helst inte odla i det. Man ska inte ha försiktighetsprincipen. Använd obehandlat virke.
Ja.
Men det är antagligen ingen fara, om man säger så.
Precis. Alltså, hon kan ju fundera på det där med membran och se vilket verkar minst. farligt då, va? Så är det. Just när hon har gjort dem också där. Så är det. Men jag vill säga när du tar upp kreosot då. För ibland ser man att folk använder gamla telefonstolpar.
Ja, det vill man inte.
Modell brun sleepers, alltså det som rälsen ligger på.
Ja.
Ja,
det är duktigt saker. Giftigt.
Ja, alltså där har du den här kreosoten och det är nog kraftigt cancerframkallande om inte jag minns helt fel alltså. Det man kan tänka på också är väl att tjära innehåller det också.
Ja. Oh.
Så att, ja, tjära är ju ett inom situationstecken då, även om det är raffinerat så är det ju, ja, ifrån naturen då helt enkelt. Så innehåller är ju tjära väldigt bra just för att det innehåller gifter då. Just när det gäller odling och sådana grejer. Jag tycker tjära är fantastiskt, men det funkar på andra ställen än där jag ska odla.
Ja, men så vårt svar till Sofia då, det är att hon ska bygga något som en membran. Kanske sätta plast som du kollar upp att den funkar, eller något annat.
Ja, så tänker
bra
jag.
Bra tips. Vi går vidare.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nästa fråga kommer från Adam. Han bor där de odlar mycket majs. Och efter skördetröskan har kört fram så brukar det ligga jättemycket majskolvar kvar på marken. Och han har tagit hem några sådana och gett dem till hönsen. Och nu undrar han, om jag vill plocka jättemånga med markägarens tillstånd, obs. Hur ska han då ta tillvara på majsen? Ska han torka den på kolven? Hur lossar man sedan kornen från kolven på bästa sätt? Det känns lite dumt att lagra en massa kolvar. Och om vi torkar kornen, kan hönsen äta dem eller måste de krossas? Vad säger du, Patrik? Fodermajs.
Mm, det var många frågor. Vi kan börja... Är det fodermajs som det är här? Det finns ju sån sockermajs och så vidare med som är självplock och sånt där. Men fodermajs då, det är ju den grödan som man odlar idag som innehåller mest, producerar mest energi per kvadratmeter. Då. Jag brukar ju säga det, att foderbetan är bättre men den kräver andra maskinlinjer då, så att den får kliva tillbaka. Men i trädgårdsodlingen så kan vi köra foderbeta med våra handredskap då, till våra små husdjur. Majsen då? Jo, alltså det är också så att om du ska tröska den då, alltså ta bort majskornen ifrån själva kolven då, då måste den torka först så att de är hårda, annars så blir det ju klet.
Att det var sås när du försöker få dem.
Ja, alltså det finns säkert någon metod med att skära bort, du vet, man kan skrapa av. Men alltså när du köper majs på konservburk så är ju inte kolven med, de har ju avlägsnat kornen där. Men normalt sett när du odlar majs och vill Jag odlar ju mycket majs, fast jag odlar mjölmajs istället. Och då får jag ju torka majskolvarna. Och när jag har gjort det, då kan jag tröska dem sen, va. Och när jag odlade lite mindre förr, då satt jag och vred loss med händerna.
Ja.
Och då ser man ut som en riktig arbetskar sen, kan jag säga.
För att du får...
Om man gör det, ja... Kanske inte i början då, men om man håller på ett tag. För i början så blir det stora blåser bara.
Ja, du får valka händerna.
Det ser ut som en arbetskarl och ser man ut som en kontorist som har försökt jobba lite. men det tar på händerna då, va. Kanske går med någon form av handskar. Men det är inte säkert att det blir bra det heller, för det kan bli glida in i handsken också. Men sen finns det då ett litet handvevat... vad ska vi säga, kalla det, jag vet inte vad man säger, tröskverk skulle jag nog säga att det är. Alltså de är, finns, det är äldre modeller som det finns replikor på. Alltså de är väl gjutjärn. Och du vevar på ett hjul och så är det piggar på den där. Så när du stoppar i kolven så rullar kolven runt samtidigt som de här piggarna river av de torkade majskornen då, annars blir det ju klet. Och den är lite rolig på det viset, för när alla majskornen är av och du bara fortsätter att veva och stoppar in nästa, så den där tomma kolven då, den sprutar ut åt ett annat håll.
Vilken smart grej.
Ja, det är det. Jag har en sån faktiskt. Det finns en vi hade monterat en...
I bilen?
Prototypmässigt, nej, prototypmässigt här på en låda. Och jag kan väl säga att jag får nog göra en större låda och så vidare. För det
men, och det känns, jag måste säga att det känns som att det finns inget som är mer odlingsgubbe i USA som gör en reel på Instagram. Det kommer ju finnas tusentals olika varianter med skruvdragare som snurrar och... Alltså, det känns som att det finns jättemånga metoder
för majsen.
Men vi måste gå tillbaka, hur torkar man majsen då? Det undrar jag dem också.
Ja. Och det måste jag ju säga då, att det är ju lite som med solros och sådär i våra fuktiga höstar och sånt. Att det är ju mögelrisken faktiskt som är stor där. Alltså de måste ligga luftigt. Jag har använt brödbackar och sånt där.
Ja.
Det är ju väldigt kraftigt nät i botten. Och när jag har haft mycket... Då har jag kört med en sån här vanlig fläkt. Ställt dem på övervåningen här uppe. I ett vanligt rum med rumstemperatur. Och du vet, en sån här fläkt som man köper istället för lågbudget aircondition, ja, som står och viker fram och tillbaka. Du ställer den så att den blåser på dem, ja, här då. Det har jag gjort. Jag har prövat att ha dem nere i storstugan där det blir lite varmare när man börjar elda och sådana där grejer också för att snabba på torkningen då. Alltså inte att jag ställer dem på vedspisen utan just i rummet,
ja,
i sån här brödbacken. Men det är ibland, man får verkligen flytta omkring dem och kolla dem och så vidare så att det inte blir mögel på dem. Jag är inte helt säker på detta, men vanlig sån spannmål som vi har, så är det ju så här att det är inte bra om det blir mögel. Du vet, mjöl, bröd och så vidare, för då bildas aflatoxiner.
Det är dåligt mögel helt enkelt.
Ja, det är som det är sämst på, att det blir mögel. Och nu är ju majs en annan typ, men det är fortfarande ett gräs. Men varningsflagg för mögel på majs. Men jag är inte helt instuderad på det alltså. Men jag är försiktig med det.
Jag har odlat mjölmajs, inte i fjol, men året innan tror jag. Jag hängde upp en hundgårdssektion under altantaket. Och la på. Det blåser ganska mycket där.
Det låter suveränt. Ja, det var väldigt toppen.
Och jag har ett annat tak här också. Alltså man kollar efter ett tak där det känns lite torrt. Under liksom. Och sen häng upp det där. Tänk att det ska vara ett blåst ställe, så kommer det nog gå jättebra, tror jag. Man får passa, det var en massa småfåglar som där och käka bara, men
ja, men det är det, ja, precis. Och möss och skit. Ja. Exakt. Men om du sätter som du gjorde med nät upp under taket, ja, fåglarna kan komma fortfarande såklart då, va. det går ju att kombinera med några andra nät i och för sig då, men...
Men det var i alla fall ganska smidigt. Och den här sessionen är ganska stor också, så man fick plats med mycket. Det var bra.
Det där är ju ett ställe också, om man för löktorkning och sånt också egentligen.
Ja, det hade jag också där.
Ja, du hade det, ja. Det gick också alldeles utmärkt, va?
Ja, helt perfekt faktiskt.
Bra tips.
Bra! Hoppas det löser. Fan, vilken lyxig grej, Adam, att de bor liksom, att det är som gratis foder utanför fönstret. Det låter helt fantastiskt.
Mm. Men du, han frågade ju också om foder och sånt där, va?
Just det! Mm. Kan man ge det kan man ge dem hela och torka det till hönsen?
Alltså, de har ju sina kräver där de mal ner det mesta. Mm. Faktiskt. Men jag undrar om inte jag skulle krossa dem där.
Hur då?
Ja, med en kvarn då i så fall. Om det ska vara av lite större betydelse. Det går ju åt. Vi satt och pratade om det. Nej, men du vet, så här är det. Livepodd Hjalmar. Han var här och gick i kurs igår. Han kommer ju att hämta han efter kursen i lördags. Så vi hann sitta och prata lite och äta.
Jag går en kurs igen
kvällen här. Nej, men han, du vet, han kom ju med sent, så han missade ju första kursdagen, trätillverkningsdagen på småbrukarkursen. Så då fick han komma och vara med nu på en vanlig trätillverkningskurs då. Vi kan komma hit igen. Och, men då har jag ju fixat några presenter till han som tack för att han... både för att han gjorde en väldigt bra praktik och sen... att han var och passade djuren här då.
Mm.
Så han fick ju en sån här raketspis. Men så fick han också en Victoria kvarn. Gjutjärnskvarn.
Mm. Alltså 19 år gammal och har en gjutjärnskvarn. Goals.
Ja, men Kalle, för tusan, han är inte tonåring längre. Han fyllde 20 för en vecka sedan. Du får nästan ringa och gratta han, höll jag på att säga. Nej, men nej, han är 20 nu faktiskt. Han är det. Så, nej, men då pratade vi just om det där och jag sa det, ja, du får prova, för den är ju en, just från Latinamerika, så den går att mala majs med, men är handvevad då, en sån, och de grejerna de gör där, det är ju sånt som används där fortfarande på landsbygden, så det är rejäla grejer då. Ett annat märke heter Corona, tror jag, man kan säga, Corona och Victoria är väl de stora, jag tror Corona är väl mexikanskt och Victoria är väl från Colombia eller någonting där. Men just det, pratar vi om det där med kvarn och handmala. Prova får du se, det slutar med att du bara krossar och blötlägger till gröt, sa jag. Och så börjar vi prata om skvaltkvarnarna. Alltså, det var ju bland det första man verkligen mekaniserade. En skvaltkvarn, det är en enkel kvarn med horisontellt hjul då. Du vet, så att det kommer in vatten på ena sidan och så får en axel rakt upp och rotera. Och där ligger två kvarnstenar då. Ganska små sådana gick det att göra också. Liksom, det var det man gick ihop om i bygderna för 1000 år sedan också. Va?
Ja.
Det är därför du har det här kvarnbacken och kvarndammen och så. De namnen finns liksom överallt i alla bygder. Va? Så fort det är en bäck liksom som är lite större, så nordtusan har det varit en skvaltkvarn där någonstans.
Mm.
Och det är för att det är så otroligt tungt, så man var liksom tvungen att hitta lösningar på att kunna mala säden. Va? Och jag köpte ju en handvevad kvarn själv 1990. Jag köpte 4 stycken då. 3 kompisar och jag en. Så att nej, jag hade inte flera själv då. Nu har jag flera själv. men i alla fall, det dröjde inte lång tid innan jag beställde en motor till den också, det kan jag säga.
Det är för jobbigt, helt enkelt.
Nej, alltså det går... Ja, det, nej, men om du ser... I Afrika där de lever under enklare förhållanden, kvinnorna står med sina stötar och stöter också, va, i stora mortlar och sånt där. Alltså det är ett enormt arbete för att mala säd. Det är det. Det går, visst går det om du ska göra lite mindre mängder och prova någon gång och så vidare, så gör man det. Men man inser att det tar väldigt tid och det är, går åt mycket energi till det, så att... Det är bra med en motor till i så fall som man kan hålla igång.
Men, och är ditt förslag då att Adam köper en kvarn med en motor?
Alltså om man ska ha större mängder så finns det det. Det finns foderkrossar och sånt som är relativt billiga som funkar.
Kan han prova att ge hel majs till hönsen och se vad de gör?
Ja, det tycker jag han kan prova att göra också. Alltså den där krävan är inte att leka med.
Och vad är det han ska kolla då? Om det försvinner, alltså de äter upp det?
Alltså jag ska vara lite försiktig nu med just majsen där. För jag vet inte om det finns bränd. Några problem med att ge hel majs. Ja, blir bränd igen. Så jag ger mig inte in på det faktiskt. Nej, men jag tänker på hur lång tid det tar. De är ju ganska stora och vi kan säga så här, majs är väldigt hårt. Majs är ingenting som du mal på vilken kvarn som helst, för då är du sönder den. Jag tror din kvarn till exempel, hur är det med den stenkvarnen där? Jag tror inte du ska måla majs i den, va?
Den har brunnit upp.
Just det. Ja, nej, men man tittar på de kvarnarna som äter majs så är det... Det finns med stenar också, men då är de speciellt gjorda för det. Jag har en sån själv som man kan både mala och krossa majs med som är stenar faktiskt. Men ofta är det ju metall, alltså järn... stålskivor i istället då, va? Till dem. Så att,
Det verkar som att det är risk att det kommer ut hela majskorn.
Nej, men alltså jag vet det. Jag kan faktiskt inte...
Alltså jag googlar det snabbt. Jag är inne på alternativ.nu. Ja. Det är som du fast ett forum kan man säga. och det verkar som att det är någon som har problem med att det kommer ut hela majskorn om de är torkad majs. Så det vill bara kolla. Kommer det ut hela majskorn, då är det inte mycket som tas upp i kroppen och då är det liksom onödigt. Så då får du krossa den och blötlägga den eller... Hitta på något.
Ja,
men prova.
För det känns så. Men jag tänker, om man nu har den möjligheten han har det. Jag vet inte hur mycket höns han hade. Men om det är en större husbehovsflock så är ju möjligheten till att få så foder börja bli dyrt alltså.
Ja, ja.
Så har han den möjligheten så jag skulle nog... den är fort intjänad en sån där kross faktiskt.
Och ska du sälja ditt hus, skriv då i annonsen att det finns gratis foder på åkerna runt. Så kommer det låter ju superlyxigt.
Ja, precis.
Okej, Patrik.
Ja.
Vill du berätta om någon föreläsning eller känner du att du har gjort det?
Ja, den kommer ju på onsdag nu. Och ja, den här veckan så är jag i Vedum. Imorgon. Laskegården.
Alltså på torsdag?
Och det är... Nej.
Men då är det redan
varit. Ja, men exakt. Oh. På tisdagen är det ju det, Laskegården. På onsdag kväll när podden är sänd, då är jag i Od i Herrljunga. Och sist jag hörde där så fanns det platser kvar. Och Od utanför Herrljunga får jag väl säga. Och sen på torsdagen så är jag i Linköping.
Linköping?
Lid. Ja, Läckö slott och söder om Vänern där. Väldigt fin stad.
Perfekt. Missa inte chansen att se Patrik prata. Fråga honom om Ukraina så ska du få se på fan.
Tack, inte det. Nej, alltså just när jag är ute och föreläser offentligt och sådär i de sammanhangen med uppdragsgivare och sånt där så är jag... Jag gick över gränser sist faktiskt när det var någon som började fråga om säkerhet och vapen och grejer och då drog jag det där som jag brukar ta med och eskalera och så vidare. Men jag sa det att jag pratar helst inte om det. Så att man får ta hänsyn till att det faktiskt är någon som har anlitat den också.
Just det.
Det är ju en sak att sitta och prata i sin egen podd. Då kan man säga nästan vad man vill, men man får ta konsekvenserna också.
Verkligen, aldrig mer prata kallsom.
Men om man är en uppdragsgivare... Nej, men så är det. Alltså, för att ta det, vi är ju två här också.
Verkligen.
Och jag känner ju, jag vet ju hur ditt liv ser ut och vad du jobbar med och så vidare. Och förstår att, det handlar ju om hela din försörjning och allting som du har byggt upp under hela ditt yrkesliv nästan, va? Så jag kan ju inte...
Det var en som har rasat till podden som skrev, är Kalle så PK som han verkar eller är det bara en roll?
jag tänker att man samhället ser ut som det gör och ja.
Det är inte alls en roll, Britta. Jag är super PK. Alltså politiskt korrekt, det är inte ett skällsord. Det är någonting, det är liksom korrekt är något bra att vara.
Ja. Men den diskussionen tar vi ett annat. Vem bestämmer vad det korrekta är och sådär. Det tar vi en annan gång, Kalle. Men jag vill bara säga så här att det är självklart så att man måste ta hänsyn till i den kontext man är i. Så är det. Man kan inte bara sitta och gapa och skrika heller hur som helst.
Nej, för då blir man bara en kille på internet.
Ja.
Du Patrik, precis. Tack för idag.
Tack själv, Kalle.
Bra kämpat. Tack för att du lyssnar. Fortsätt mejla frågor till hej@katastrofen.se så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram. Hej då!
Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.